Du lyssnar på Problem sover inte av Henrik Bromander, inläst av Jens Lekman, del 5.
Flaskan öppnas med ett plopp och en skvätt rubinröd vätska hälls upp i vinglaset framför Karl. Han stirrar misstroget på Dino som nickar uppmuntrande. Dino är en oerhört fet halvthailändare klädd i falska märkeskläder. Över den svällande magen har han en dealerbag från Louis Vuitton och på det runda huvudet en rödgrön keps med texten Gucci stavat med ett C. Karls blick vandrar vidare till de två männen som flankerar Dino, Partille Jonnin och den bedagade Paradise Hotel-deltagaren. De stirrar tillbaka med blanka tramadolögon. När Karl fortsätter tveka drar Partille Jonnin upp en pistol ur sina turkosa Björn Borg-kalsonger och gör mantelrörelse. Drick, skriker han så saliven skvätter. Karl blundar och tänker tillbaka på hur han skyndade fram till Philips orörliga kropp där i parkeringsgaraget på Allum. Hur han försökte få liv i Philip men blev bortknuffad av de två snubbarna. Hur det blev stökigt när de hittade den vässade skruvmejseln på marken och Karl försökte sträcka sig efter den. Förardörren på vanen slängdes upp och Dino hoppade ut och Karl skrek något om Aron. Dino hejdade sina underhuggare just som det skulle dra mejseln i Karls mellangärde. Aha, ni är med Aron, sa Dino, och så drog de upp Philip på fötter och bar in honom i vanen. Philip var lite groggy efter smällen mot motorhuven, men annars okej. Karl fick också hoppa in bland alla flaskorna, och så rullade de iväg ut från köpcentret. Efter en stund stannade de vid en busshållplats där männen bar ut Philip och dumpade honom på en bänk. Du följer med oss, sa Dino, när Karl gjorde en ansats att också hoppa ut. Så fortsatte färden under tystnad ut till Furulund. Karl försökte prata om Aron, att han borde ringa, att Aron säkert var orolig och att det vore bra att reda ut missförståndet om det nu fanns något sådant. Men Dino bara knäppte med fingrarna. Käften! Till slut rullade de in i ett annat garaf, betydligt mindre, tillhörande någon sorts verkstad. Dinos män drog ner garageporten och låste den noga. Sedan började de plocka fram flaskorna med Gamay ur sina kartonger. Nu ska vi ha en liten vinprovning, sa Dino och gnuggade händerna. Och här sitter de nu, mittemot varandra, med det halvfulla glaset mellan sig. Att dricka amfetaminbas är livsfarligt, det vet Karl. En gång på en fest i Sestri Levante var det en nigerian som fick i sig det av misstag, drog på sig svåra hjärnskador och avled 3 dagar senare. Karl minns fortfarande mannens blick av panik efter den första ödesdigra klunken. Mannens hesa chippande efter andan och så de häftiga kramperna. Partille Jonnin lyfter pistolen och siktar mot Karls panna. Karl suckar. Han tänker på de 150 000 som känns lika avlägsna som en gammal klubbkväll. Och så lyfter han glaset och dricker. Det smakar bärigt. Han identifierar noter av vildhallon och solmogna smultron med en hint av blommor och botanisk trädgård. Violer kanske. Eftersmaken är frisk men lätt ton av skumbanan. Inget mer. Inget kemiskt, inget avvikande. Och inget händer med honom. Ingen andnöd, inga kramper. Dino stirrar på honom. Männen bakom flåsar. Öppna en flaska till, säger Dino. Så de öppnar en ny flaska, häller upp i Karls glas. Och han dricker. Ingenting. Så fortsätter det. Flaska efter flaska. För varje glas Karl provar är han säker på att han ska dö. Men han lever. En ny flaska öppnas med ett korkigt plopp och så en till. Det enda märkbara är en tilltagande berusning eftersom han inte vågar spotta som ett proffs hade gjort. Till slut har de provat mer än hälften av flaskorna. Dino ser både nöjd och besviken ut på samma gång. Han dristar sig till att hälla upp en skvätt ur en av flaskorna, provar han också. Fy fan vilken hipstersaft, säger han med en grimas. Tacka vet jag Casiero del Diablo. Sedan reser han sig. Jag måste pissa. Finns här någon toa eller? Frågar han sina underhuggare. Jag vet faktiskt inte, säger Partille Jonin. Mac, vet du om här finns någon toa? Jag tror det, svarar den krallige som kallas för Macke. Bakom kontoret i så fall, men jag är inte säker. Dino släntrar bort mot ett bås av plexiglas och plywood. I den slöa förvirringen ser Carl sin chans. Han reser sig upp från stolen där han suttit nedtryckt och tar sikte på det skitiga fönstret bredvid garageporten. Rusar mot det, fast besluten att slänga sig igenom glaset och fortsätta bort, iväg, fort som fan. Men han hinner bara halvvägs innan de är över honom. Macke fäller Carl till marken med en tackling och det börjar regna sparkar över hans kropp. När han slutar sprattla emot ger de honom några avslutande sparkar, sedan lyfts han upp med ett nackgrepp. Dino har pistolen nu. Han ställer sig helt nära Carls ansikte med pipan mellan dem. Dino ler outgrundligt, verkar passa på att njuta av situationen. Sedan sänker han blicken och fastnar för Carls händer. De är väldigt speciella, säger han, och smeker lätt över handryggen. Fina. No homo. Vore synd om något hände med dem. Carl svarar inte. Nå, berätta nu, säger Dino. Berätta vad, stammar Carl. Varför försöker Aaron blåsa mig? Han försöker inte blåsa dig. Han, är du också med på det, skriker Dino. Nej, vädjar Carl. Alltså, jag kom just till Göteborg och jag... Men det är lönlöst. De släpar bort honom till värnen och öppnar sidodörren. Macke hjälper Dino att fixera Carls händer mot karossen. Sista chansen, säger Dino. Berätta som det är nu. Carl försöker säga något, men allt som kommer ur honom är en sprucken bubbla saliv. Sedan drar de igen dörren med en fruktansvärd smäll. Det sista han tänker på innan det svartnar är Coco. Stackars gamla Coco, som klämde sina händer i taxin på Bergamo och för alltid spolierade sin karriär. Min karriär, tänker Carl, och faller djupare in i medvetslöshetens mörker. Min karriär har ändå varit död sedan länge. Han kommer till sans igen på en bänk utanför akuten på Östra sjukhuset, där de måste ha dumpat honom. Det dunkar av smärta från hans händer. Han ser att de är blodiga, men vågar inte undersöka dem noggrannare. Bara reser sig och stapplar in genom de automatiska dörrarna. Efter orimligt lång väntan lindar en stressad sköterska om honom och ger honom en ask Citodon. De kommer kalla dig till handkirurgen framöver, men räkna inte med att det blir snart. Operationsköerna är enorma på grund av coronan, säger sköterskan innan han blir bortviftad till förmån för en gubbe med tarmred. På spårvagnen hem till Aaron trycker Carl i sig halva asken med Citodon. Tabletterna lägger en tunn hinna över den bultande, stickande, brännande, alltomfattande smärtan. Han lyckas uppbåda sitt yttersta för att inte börja gråta. Väl hos Aaron kommer nästa kalldusch. Aaron är likblek, det svarta håret står på ända. Har inte fått några pengar av Dino. De 100 flaskorna är borta, allt är över. Och personerna jag svarar för är inga lallare som Dino. De är farliga på riktigt, säger Aaron med spröd stämma där han står lutad mot kylskåpet. Vad var grejen med flaskorna då? Var aldrig någon olja i dem? Blev vi också blåsta? Undrar Carl medan han darrande försöker manövrera kökskranen. Ingen aning, säger Aaron och undviker ögonkontakt. Allt jag vet är att du borde försvinna. Försvinna, säger Carl. Filip har redan stuckit från stan och det borde du också göra, nu på en gång. Men de där personerna borde ju gå efter Dino istället. Det är ju han som har blåst oss och inte betalat. säger Karl och böjer sig över den tunna strålen med ljummet vatten. Tro mig, de kommer ta hand om Dino också, säger Aron. Han har inte många dagar kvar, men risken är att alla sveps med när de plockar honom. Det är som en lavin, fattar du? Så se upp, annars kanske du också dras med i snöskredet. Det vore väl tråkigt. Aron snörvlar. Karl torkar sig i mungipan med sitt bandage. Det är rödspräckligt. Han har börjat blöda igenom. Än en gång vandrar Karl planlöst runt på Göteborgs sommarstekta gator med sina fåtaliga tillhörigheter i en väska över axeln. Han känner sig matt och snurrig. Tar han Citodon till, tar tre, medan han flanerar längs med allén från Järntorget ner mot Rosenlund. Han beskådar det enorma kaoset kring konstruktionen av Västlänken. Byggbodar, lyftkranar, höga med jord och sten, en stad i ständig förändring. Han minns när han brukade åka in till Göteborg med sin pappa och köpa serier på Dolores. Han minns fulöl med falsklägg på Tai Shanghai några år senare. Och han minns när han hamnade på Nöjesguidens utelista efter en särskilt vild kväll på Pustervik. Han har fortfarande det utklippta fotot på sig själv i sin plånbok, gulnat och nött, knappt uttydbart. Plötsligt befinner han sig i Haga. Står utanför gården på Haga Östergata som han besökte så många gånger. Pauline bodde där då, på nedre botten. Han brukade komma förbi sena nätter efter ännu en klubbkväll och knacka på rutan. Pauline öppnade och han klättrade in genom fönstret som en hemlig tonårsromans. Sedan drack de folköl och lyssnade på Black Box Recorder medan gryningen föll genom persiennerna. Ett tag var deras relation just så. Bubblande, otvungen, lekfull. Sedan hällde allt annat. Nu drar en magnetisk kraft in honom på gården. Tvingar honom närmare det svagt upplysta fönstret. Hon bor fortfarande kvar. Han har kollat upp det. Nu står han och tittar in. Ser en gestalt skymta förbi som han nästan är säker på är Pauline. Han tänker på det som hände. På barnets svåra handikapp som hon fick reda på redan under graviditeten. Hur Pauline valde att trots allt behålla det. Hur barnet föddes med ännu fler funktionsvarianter än de testerna visade på i förväg. Och hur det var dövheten som fick honom att bestämma sig. Allt det andra kanske man kunnat komma runt, resonerade han. Men att inte kunna tala med sitt barn, att hon aldrig skulle få höra hans röst, det var liksom för mycket. Sedan Allcoin, sedan exilen och vännerna som tog avstånd valde sida. Skammen och självväcklet över att upptäcka att man var en feg egoist innerst inne. Viljan till att gottgöra, men oförmågan att faktiskt göra det. År som lades till år tills man kände att det var för sent, samtidigt som man innerst inne visste att det aldrig är för sent. Nu ser han att någon annan rör sig där inne. Inte ett barn, men inte heller en vuxen. Och plötsligt är det som om två röster vrålar inom honom. Den ena skriker, gå fram till fönsterrutan och knacka på. Den andra skriker, lämna dem i fred för helvete. Du har gjort nog med skada, stick. Vad ska Karl göra? Vad fan ska han göra?
Du har lyssnat på femte delen av Problem sover inte. En interaktiv novell skriven av Henrik Bromander, inläst av Jens Lekman som också skrivit vignettmusiken. Klippning Lasse Edfast. Det här är en interaktiv novellpodd från GP Kultur där du som lyssnare är med och påverkar berättelsen. Så ska Karl gå fram och knacka på fönstret? Eller ska han gå vidare i natten? Det bestämmer du. Under hela torsdagen den 28 juli kan du rösta på GPs Instagram. Sök på snabela Göteborgsposten.